CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Hej och välkomna till säsongspremiären av Makrorådet. För nytillkomna lyssnare så kan jag informera om att det är podden där vi pratar om de stora ekonomiska frågorna. Och vi som ska göra det idag är jag, Viktor Munkhammar. Viktigare ändå att jag har med mig Johanna Jansson, Nordenanalytiker på Bloomberg och tidigare här på Dagens Industri kan man kanske nämna. Och Andreas Wallström, tillförordnad chefsekonom på Swedbank. Välkomna hit båda två.
Tack så mycket.
Tackar.
Och för protokollet så ska jag säga att det är onsdag förmiddag den 22 januari när vi står här. Och du fyller år idag, Johanna.
Jag bara undrade om det skulle komma.
Det är
ja,
klart.
Det gör jag ju.
Du fyller år och jag har namnsdag.
Ja, stor dag.
Vad kan du bidra med, Andreas?
Jag kan bidra med ett stort grattis till er båda.
Bra! Tack för det. Då är vi klara med formalian och går vidare till de ännu viktigare sakerna, nämligen vad vi ska prata om idag. Vi ska fråga oss hur stabil den här konjunkturstabiliseringen som man ändå får säga att många nog känner att vi har är. Vi ska vända och vrida lite grann på de nya kommunpengarna som ju annonserades häromdagen. Och så blir det spaningar bland annat, så ska vi försöka reda ut varför arbetslösheten stiger i Sverige men inte i något annat EU-land. Och lite annat smått och gott. Men jag tänkte att vi väldigt kort kan börja med det här nya viruset som ju sprider sig i Kina med omnejd coronavirus är det. Och det har ju skapat lite oro på de finansiella marknaderna och sånt där. Och Johanna, många har jämfört med det här SARS-viruset som ju spreds på också i Kina 2002-2003, var förutom de mänskliga tragedierna som följer i spåren av det här, kan man räkna med några ekonomiska effekter?
Ja, precis som du sa, det har ju redan blivit eftersom det är lite oro då på finansiella marknaderna. Ja, om man jämför med då när det var SARS-utbrottet så har Bloombergs ekonomer tittat på det just nu och då dippade Kinas BNP-tillväxt från lite över 11% i årstakt ner till 9% bara över mellan två kvartal. Nu ligger ju Kinas tillväxttakt lite lägre. En naturlig effekt av att ekonomin växer. Så att, ja,
tillväxttakten är ungefär hälften så stor, men ekonomin är dubbelt, mer
precis,
än dubbelt så stor.
Det är svårare att växa mycket när man redan är stor. Ja. Men det som talar för att det skulle kunna bli lite större effekter den här gången är att en större del av ekonomin handlar om just sådana här tjänster, alltså turism, konsumtion, sånt som kan drabbas hårdare om man känner att man blir nervös över att gå ut genom dörren eller röra sig bland folk eller sånt. Å andra sidan då, det här som vi makroekonomer är perfekt lämpade för att göra, nämligen å ena sidan och andra sidan. Å andra sidan då så har man ju då erfarenheten från sist det begav sig, precis som du sa, för drygt 15, eller för mer än 15 år sedan. Så det summa summarum då, ja, än så länge vi har mänskliga effekter redan inte alls lika stora som under SARS-utbrottet, för då var det så många som 8000 fall faktiskt och 800 döda, så där är det ju inte ens i närheten som tur är.
Och hittills verkar väl dödligheten vara lite lägre än så, det var ju som du sa det ett höga tal.
Ja, men så att än så länge små effekter och också det som man kan jämföra med då, som sagt, när det gäller de finansiella, det var tillfälliga effekter. Men visst, det här är ett litet orosmoment innan man vet hur man ska hantera det.
Ja, okej. Okay. Andreas, har du något att tillägga? Eller är det,
nej, det där var ju fullständig analys, Johanna.
Ja, precis. Tack för det, Johanna och Bloombergs ekonomer. Ja. Hörrni, då ger vi oss på det första huvudämnet, nämligen den lite bättre känsla som jag tror att många har kring konjunkturen i allmänhet, både i Sverige och globalt. Det var ju rätt mörkt där under framförallt början av hösten och sen så har det liksom känts lite bättre. Det är ju
av allt att döma blir en ordnad Brexit, är ju en sak, det här fas 1-avtalet mellan USA och Kina som i alla fall skapar någon slags vapenvila i handelskonflikten, en annan och lite andra saker. Vad, Andreas, ni har ju dessutom just gjort en ny konjunkturprognos, så du har ju haft alla anledning att tänka igenom det här. Vad ska man tänka nu inför våren? Är det liksom lite svagare än tidigare men stabilt, eller vad, ta oss igenom detta. Hur stabil är stabiliseringen?
Ja, den är dessvärre inte jättestabil. Vi har som titel på vår rapport tillfällig andhämtning. Mycket som du pekar på de här riskerna, nedsidsrisken har ju liksom avtagit lite, bland annat vapenvilan mellan USA och Kina och Brexit. Men de där riskerna, de kan ju fort faktiskt komma tillbaks, säg om ett halvår eller senare i år i varje fall, och fortsätta orsaka problem. Däremot så skulle jag vilja lägga till en tredje faktor som har bidragit till det här lugnet, och det är ju centralbankernas respons under 2019 mot den här oron. Och det är ju både då att Fed, alltså den amerikanska centralbanken, och ECB lättade på penningpolitiken. Och det tror jag fortfarande kommer vara som ett stöd där. Jag tror om vi kommer få se mer global oro och börsfall, så kommer Fed vara väldigt market friendly och vara där och stötta liksom, faktiskt. Så att, ja, summa summarum, vår syn är att det här året ser ganska fint ut. Det blir ungefär som förra året tillväxtmässigt i Europa och Sverige. Men jag tycker också samtidigt att vi lever i en period med förhöjda politiska risker som kan komma tillbaks från nästa år eller tidigare.
Ja, jag såg apropå centralbanken där, så IMF, alltså Internationella valutafonden, kom ju med en uppdatering häromdagen, och då sa de ju faktiskt att om det inte vore för de här lättnaderna från centralbankerna så skulle tillväxtprognoserna varit 0,5% helt lägre för både 19 och 20. Det är fortfarande prognoser för 19 även om kalenderåret är slut. Så det är ju en väldigt stor effekt.
Ja, absolut.
Ja, ja. Johanna?
Och de reviderar, precis. Nej, men jag skriver under på det. Sen tycker jag alltid att det är klurigt när man pratar om hur man ska se på framtiden. Att, man kan prata dels om hur tillväxten förhåller sig till vad den har varit. Och då ser vi ju ändå en nedväxling framöver jämfört med vad vi har i ryggen. Så det tycker jag, den bilden står sig. Men den ser inte ut att bli lika stor som folk har räknat med tidigare. Och det är väl det som händer nu, att man omvärderar lite. Nu var det ju faktiskt, Andreas, jag vet inte, er prognos, den var, hur reviderade ni? IMF reviderade ner en tiondel ungefär per år för världstillväxten. Och vi hade, hur gjorde ni? Ni hade, om man tittar på Sverige, lite.
På Sverige faktiskt reviderade vi upp lite, och det gäller Norden och Baltikum också.
Precis, för det,
men det
är
handlar om när man gjorde prognosen dessförinnan sist.
Absolut, men det är fortfarande
lite tröga i sina processer.
Och deras som jag refererade till nu var en global prognos och ingenting för Sverige. Men det är ändå intressant då att ni ändå drar upp lite. Ja. Så ni är inte lika pessimist, eller vad ska man säga? Är ni pessimist?
Nej, men som Victor var inne på här, det var ju om man går tillbaka 6 månader i tiden, så då var vi verkligen på botten. Så sen har det ju kommit faktiskt en trendmässigt de senaste 6 månader positiva signaler som har bekräftats nästan månad för månad. Liksom. Och vi ser det ju också i klassiska framåtblickande indikatorer såsom IFO-index i Tyskland, att de åtminstone har stabiliserats. Mm. Inte stigit särskilt mycket, men stabiliserats. De har ju tidigare varit i fritt fall under 2 års tid. Så det är inte så konstigt att finansmarknaden reagerar positivt på det, tycker jag.
Mm. Så det är liksom en nedväxling, tänker jag, jämfört med de tidigare åren. Men den blir inte så brant som vi befarade. Och en viktig anledning är centralbankerna. Och sen kanske vi kommer prata mer om det sen. Det blir himla spännande att se hur den här finanspolitiken ska agera i detta läge.
Ja, ska vi helt
osökt
gå över då till ämne 2, om vi bara summerar så att stabiliseringen är ganska stabil då, men det är lite småtråkigt, halvtrist tillväxt, men i alla fall inte fritt fall som det var för ett tag sedan.
Så kan man beskriva det.
Bra. Ja, och då ska vi, precis som du sa Johanna, prata om de här kommunpengarna. De har ju efterlysts länge av många, och i veckan så meddelade ju finansminister Magdalena Andersson att det kommer bli 5 extra miljarder till kommunerna i samband med vår budgeten. Och diskussionen har ju varit mycket om det liksom politiska spelet kring det här, huruvida det var Vänstern och Moderaterna som tvingade fram det och hitan och dita. Men om vi tittar på det liksom rent ekonomiska, 5 miljarder kan ju låta mycket, samtidigt hela ekonomin är nästan 5 000 miljarder. Kommunernas budget är väl runt 1 000 miljarder, så att i det perspektivet är det inte här så mycket pengar. Vad kan man räkna med för ekonomiska effekter av det här, Johanna, om vi tittar på liksom BNP-tillväxt och arbetsmarknad?
Ja, men
och
precis. Saker. Nej, precis som du säger, det är inte jättemycket pengar. Man kan jämföra också med de statsbidrag som vi också har haft redan som har gått mot kommunerna. Men det är ändå en typ av bidrag som får relativt stor effekt. Om man tittar på det som vi brukar kalla för multiplikatorer, det vill säga hur... Om Magdalena Andersson nu ger 5 miljarder till kommunerna, betyder det att svensk BNP ska öka med hela de här 5 miljarderna? Eller kanske kan det bli till och med mer? Därför att det beror lite på vad de använder dem till. Om de använder dem till att bygga skolor, ja men då så kommer ju fler liksom byggjobbare och andra arkitekter få löner och så kanske de konsumerar. Och så här. Det blir multiplikatoreffekten. Och tittar man på studier, internationella studier över sånt här, det är väldigt osäkert. Det finns inte jättelånga tidsserier. Det är väldigt stora skillnader beroende på. Det beror helt enkelt på när gör man det här. Gör man det i en ekonomi som liksom behöver den här hjälpen eller som kanske skulle kunna vara utan. Det påverkar hur stor effekt det får. Gör man det i en ekonomi som har rörlig växelkurs, där växelkursen kommer variera beroende på vad man satsar sina pengar på i landet. Ja, då kan det också påverka. Men summa summarum så är det ändå så att ge pengar, när Magdalena Andersson då sprätter på med ett sånt där, och nu har de sagt att de ska satsa på skola eller på vård och omsorg och även lite på rättsväsende, eller hur?
Men de här, utöver de här 5 miljarderna tror jag det är som
700, de här 750, ja, 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 men alltså den typen av, ja, men säger vi de här vård, att det blir vård, då handlar det mycket om löner inom offentlig sektor, och det är sånt som man får mycket, vad säger man, bang for the buck.
Pang
för pengarna. De här multiplikatorerna då i snitt i världen brukar ligga på någonstans mellan lite sådär, inexakt 0,6 till 1,1%. Eller 1,1, inte procent är det, utan gånger pengarna helt enkelt. Men studier på svenska data som har gjorts de senaste åren indikerar, för som jag sa, det här är osäkert, indikerar att just offentlig konsumtion och offentliga investeringar, ja men då får man mer, kanske upp mot 1,5%.
Ja, så då skulle de här 5 bli 7,5 då i tillväxt.
Precis.
Växling eller något sånt där. Ja.
Samtidigt, det, då ska vi komma ihåg, det är ju BNP-effekten. Det är ju inte så att det här är självfinansierande då, för då måste man ju upp i ännu högre multiplikatorer. Men man kan ju tänka sig det, att de här, säg nu då 5 miljarderna, faktiskt ökar BNP med sig 12 miljarder, det är så osäkert, vi vet inte. Och om de gör det, då är de ju faktiskt förmodligen då självfinansierande, för 12 miljarder extra BNP beskattas ganska mycket då, mer än de där 5 miljarderna, så då är det ju netto positivt, ja, också för statsfinanserna.
Just finansieringen ska vi prata om, det var inga klara besked där ifall det här ska bli så en satsning som är finansierad, alltså att man sänker andra utgifter. Höja skatter kan man inte göra just i vårbudgeten, men på något sätt ta pengarna någon annanstans ifrån. Mm. Eller om det ska bara tas genom att överskottet får minska. Mm. Kan du berätta lite, Andreas, vad blir skillnaden här för liksom tillväxten på, eller effekten på ekonomin i stort, ifall det är finansierad?
Ja, men det är klart att det är skillnad, för att om det ska dras in pengar någon annanstans så har man ju motsvarande negativa effekter och negativa multiplikatoreffekter på BNP, så att det vi kan hoppas på är att det här helt enkelt är ofinansierat då och genererar då den här effekten ut i ekonomin. Men där var ju finansministern oklar, och vi får se då när de återkommer kring detta i vårbudgeten.
Ja, just det.
Vad tur att du tog upp det, för det är såklart en viktig poäng hur det här ska finansieras. Men en precis som Andreas indikerar, som du har pratat om så många gånger i den här podden, är att just nu har de ju ett ultimat läge, därför att eftersom räntorna är så pass låga så kan givet att Sverige fortfarande växer, om vi tänker oss ungefär ungefär 1% tillväxt nästa år, och så har vi räntor som ligger långt under 1%, så klarar vi av att låna utan att behöva betala för det egentligen. Mm. Därför att vår ekonomi växer så pass snabbt att vi kan liksom, de här räntekostnaderna, de sväljs av det. Ja. Så där har regeringen en gratis lunch faktiskt för Ja. Statsskulden kommer fortsätta krympa så länge tillväxten är högre än räntekostnaderna.
Och också kanske man kan prata om att det finns en gratis lunch i termer av multiplikatorerna. För
dessutom.
Ett liksom resonemang mot ökade offentliga utgifter är att centralbanken då kommer svara med räntehöjningen därför att inflationen stiger, och då liksom bromsar man effekten lite. Men det vill ju inte centralbanken göra, för de är ju bara glada om inflationen stiger, så att man får ingen broms
läget,
därifrån.
Ja,
i det här läget vi är nu. Just det, precis. Ska vi, innan vi går vidare, vi bara liksom nu, när vi ändå håller på att introducera och prata om nationalekonomiska begrepp, ska vi ge oss på den marginella konsumtionsbenägenheten också? Är det, ja. Känns det?
Jag har alla längtat efter den här morgonen. Det, god morgon allihopa.
Jo, men jag tänkte det här med finansierat och ofinansierat. För det, även om det är finansierat, så kan man ju tänka sig att man kan få en ganska god effekt ifall det är så att den marginella konsumtionsbenägenheten är större hos de grupper som så att säga, får,
det vill
får
säga,
ta del
vad
av
gör
här,
vi med pengarna när vi
man får en extra krona, vad gör man med den?
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Precis.
Är man höginkomsttagare så hamnar ni i sparbössan.
Ja, om det då finansieras från någonting som hos grupper som inte har så hög konsumtionsbenägenhet och hamnar hos grupper som har det, Så kan man ju ändå få snurr även om det är en finansierad... Och det är väl det som möjligen skulle kunna hända här. Det här det talas ju om exempelvis att man skulle fimpa det här nya friåret och andra saker. Och som du var inne på, Johanna, så visar ju studier att det blir väldigt bra tryck när det hamnar liksom,
i offentlig konsumtion. Ja. Precis, offentlig konsumtion och offentliga investeringar är det som ger bäst tryck. Ja, men, mycket bättre än skattesänkningar.
Ja, men allra bäst är ju om den är ofinansierad och dessutom de grupper som får ta del av dem har hög konsumtionsbenägenhet.
Mm, mm.
Det är drömmen.
Så många vårdbiträden i offentlig sektor.
Där. Ja, då blir det tryck. Bra, okej. Okay. Magdalena Andersson, vi hoppas att du har lyssnat och agerar enligt detta. Då ska vi gå vidare på spaningarna. Och om vi håller oss kvar, ja, det kanske vi inte gör, men ungefär. Det ska handla om arbetslöshet i alla fall. Andreas, du har tänkt lite kring varför det är så att arbetslösheten stiger i Sverige men inte i övriga EU. Och det är en intressant fråga.
Ja, det är intressant. Ja, om vi startar med lite fakta då här, så kan man ju bara konstatera att de senaste, eller egentligen sen början av 2016, och så tittar man på arbetslöshetsutvecklingen i Sverige och i övriga EU-länder, så har Sverige noterat den absolut sämsta utvecklingen av alla då EU-28 vad gäller arbetslöshet. Så att det är för övrigt väldigt få länder där arbetslösheten har stigit som den har gjort i år då, eller förlåt 2019 i Sverige. Däremot så är det så här, om man tittar på sysselsättningsutveckling eller BNP per capita-utveckling under samma period, så är den i Sverige genomsnittlig som det typiska EU-landet. Och det talar ju för att det är inte så att Sverige har drabbats av någon asymmetrisk chock som liksom någonting som specifikt
något som har hänt Sverige,
ja,
inget annat
specifikt som har gjort att vi har fått en särskilt låg efterfrågan här och sådär, utan snarast handlar det här om en utbudschock då, och det är en utbudschock specifikt på arbetsmarknaden då. Så det som förklarar det är att till skillnad från många EU-länder då, så har vi i Sverige haft ett stort inflöde till arbetskraften. Och det är ju mycket utrikesfödda som har kommit, de flyktinginvandrare som kom under 2015 framförallt, som nu kom in i statistiken och ut på arbetsmarknaden då. Och då kan man säga att det här är ju någonting, en styrka, det är någonting bra på sikt, det är en potential. Men det är också, eftersom arbetslösheten stiger, så vittnar det ju om ändå att efterfrågan, alltså svensk ekonomi har inte lyckats absorbera det här stora inflödet på arbetskraften. Och vad handlar det om? Antingen så kan man säga att efterfrågan har varit för låg. Men jag tror också det ligger väldigt mycket i det som vi har pratat om ett antal år nu. Att vi har specifika matchningsproblem på arbetsmarknaden som gör att även om efterfrågan skulle stiga mycket i Sverige, så finns det en grupp människor som inte riktigt är anställningsbara idag. Och då krävs det insatser mot den här gruppen helt enkelt.
Utbildning?
Ja, jag tror man kan peka på två saker. Dels utbildning, men också riktade anställningssubventioner. Så man har provat ganska mycket och det är ganska svårt. Ofta har de där varit tidsbegränsade dock till sig ett år. Och det tror jag är en nackdel. Jag tror man skulle våga subventionera under en längre tid för att få in de här mest besvärliga fallen då.
Ja, det där är ju intressant. Jag antar att det finns det studier som du har i huvudet på det. Dels hur subventioner i allmänhet funkar. Och också den här tidsaspekten, för det tror jag
det finns ganska mycket studier som talar för att just riktade anställningssubventioner är ett effektivt sätt att få in de som står längst ifrån arbetsmarknaden.
Ja, okej. Ja, intressant. Johanna, du vill in såklart?
Ja, såklart. Och det jag vill säga är att jag håller ju med, det är så här det ser ut, men jag däremot är mindre optimistisk än Andreas när det gäller det här med de riktade subventionerna. Eller så här, jag tror också att det är rätt. Men vår erfarenhet i Sverige, där vi har haft en hel del, vi har haft massor av riktade subventioner som har haft väldigt små eller inga, eller i alla fall osäkra effekter. Och det visar ju att antingen, det kan vara som du säger att de behöver finnas under längre tid, men det kan också vara så att de inte har varit tillräckliga. Och det verkar ju då som att det finns en grupp, och har man låg utbildning i Sverige så är det svårt att få in en fot på arbetsmarknaden. Och vi vet att det är svårt, till exempel om man saknar gymnasieutbildning, oavsett om man är född inom eller utanför landet, så har man svårt att vara anställd. Då är man inte anställningsbar på den svenska arbetsmarknaden när ingångslönerna är relativt höga. Och gör man återigen en jämförelse med resten av EU, så har Sverige en, om inte den minsta, men i alla fall absolut en av de minsta skillnaderna mellan ingångslöner och medianlöner. Det vill säga, man måste ha rätt mycket med sig för att vara anställningsbar då till de här höga ingångslönerna.
För att det ska vara värt för arbetsgivaren att betala en så här pass hög.
Ja, precis. Ja. Jag vet inte om vi är beredda att liksom gå ner i ingångslöner i Sverige. Men och frågan är hur mycket man då ska subventionera. För jag tror ju på det här, att jag tror absolut på att man ska in och lära sig på ett jobb. Att det är mycket, mycket bättre än att gå en kurs och sen söka jobb. Därför att det är väldigt svårt att utifrån veta vad det är företagen efterfrågar. Det vet företagen mycket bättre själva. Så det är min syn. Men också det här, apropå det här då som Andreas säger, så har vi gjort, eller jag har gjort, vi har försökt räkna på det så här. Vad är Sveriges tillväxtpotential på riktigt lång sikt fram till 2030? Och ska man titta på så långt, vi vet ju att prognoser är alltid osäkra. Hur 17 ska man veta då vad som händer om 10 år? Men en viktig grej är ju just arbetskraften. Och där skiljer vi oss i Sverige. Och att vi faktiskt har en växande arbetskraft i en tid när många länder åldras. Det är ju en väldig fördel för oss. Men det gäller ju då att få in den här arbetskraften i arbete. Annars blir det ju en nackdel. Men tittar man då på mellan 2020 och 2030 och tänker oss att vi skulle kunna få ner arbetslösheten bland utrikesfödda till en nivå närmare där den ligger för inrikesfödda idag. Ja, men då skiljer det. Då kan vi faktiskt få upp BNP-tillväxten per år. I alla fall den potentiella BNP-tillväxten per år. Med ungefär 0,5%. Det är ganska mycket.
Stor potential, men stor utmaning också.
Men ju större potential, desto mer kanske man är värd. Då är det värt att ta en risk för att faktiskt se till att det här händer. Så det här är ju en viktig fråga att få in, och det vet vi ju och det har vi tjatat om, men att det kan vara värt, det är värt att få in fler på arbetsmarknaden i Sverige helt enkelt.
Innan du ska få spana, Andrea, Johanna, en sista fråga till Andreas. Jag tänker det här då, att sysselsättningen ändå ökat starkt, men att arbetskraftsutbudet har ökat ännu mer. Är det där någonstans vi kan hitta också svaret på frågan varför lönerna har ökat förhållandevis långsamt de senaste 5, 7, 8 åren? Det är legat då.
Men jag skulle kanske inte dra den kopplingen så där jättestarkt. Nej. Därför att det är ju också samtidigt ett globalt fenomen, den här låga löneökningen. Ja. Alltså jag tror den här eran med låga löneökningar snarast handlar om att vi fortsatt lever i en väldigt, väldigt global konkurrensutsatt värld. Det tror jag är den stora viktiga förklaringen till det.
Okej, okay. Då släpper vi loss dig, Johanna. Din spaning.
Just det, nu ska vi ställa om. Men jag tänker att det är Jag tänkte att vi skulle prata om något grönt.
Ja, okej.
Okay. Ja. Vi står ju här nu och när vi står här så händer det ju massa grejer nere i Schweiz, i Davos. Och där är det förvisso vitt på bergen. Här i Sverige är det ganska grönt den här vintern. Men däremot så är ju grönt i alla fall modeordet nere i Davos. Och vi pratar både om, eller det pratas både om EUs stora satsning här på en grönare ekonomi. Men det bubblar också när det gäller gröna centralbanker. Därför att i takt med då att centralbankerna har haft svårt att nå sina inflationsmål de senaste åren så har ju både i Sverige och i USA och nu även i euroområdet så tittar man över och frågar sig okej, men hur ska vi göra med det här framöver? Borde centralbankerna titta på något annat? Borde de, givet sin stora kapacitet, de kan köpa statsobligationer, de kan köpa nästan vad som helst om de får, borde de titta på något annat? Ojämlikhet eller miljö. Mm. Och då finns det ju de som tycker att, ja men, och det finns de som redan gör faktiskt, låter centralbanken stötta investeringar, gröna investeringar. Kina gör man det till exempel, även i andra utvecklingsländer så kan centralbanken på olika sätt liksom gynna den typen av gröna obligationer. Man kan använda dem som säkerhet för lån i centralbanken och så. Jag tycker ju att såklart, jag är tillhör de som tycker att det är jättebra att vi pratar om miljöfrågorna. Jag tycker absolut att vi ska göra mer. Men jag tycker det är helt fel att lägga något sånt här på en centralbank. Därför att skälet är egentligen enkelt. Det blir rörigt. Och dessutom så är centralbanken inte folkvald. Så att det är inte upp till de tjänstemännen att bestämma över en sån sak som jag tycker ska beslutas i riksdagen. I Sveriges fall, om riksdagen vill ta beslut om att centralbanken ska göra det ena eller andra, ja men fine, då kan de göra det. Men jag tycker att centralbankerna ska hålla sig till finansiella variabler och inte blanda in sånt, hur behjärtansvärt det än är. Utan de ska hålla sig till finansiell stabilitet och prisstabilitet och resten får någon annan sköta.
Mm. Så då var det fel av Riksbanken att sälja de här obligationerna från koldelstater i Australien och Kanada som de meddelade att de hade gjort i november någon gång?
Viktor, du är en så bra journalist och om jag måste svara på den frågan så...
Du måste svara ja.
Ja, jag måste svara ja. Ja. Ja, men precis. I sånt fall så ska det ju vara riksdagen som säger så här, vi vill att centralbanken i linje med vår politik som vi sen kommer att liksom... som vi har och som vi kan bli nedröstade för eller vi kan bli framröstade för, så tycker vi att centralbanken ska ta de här hänsynen. Det, ja. Det så vill jag ha det.
Ja, ordningen måste vara den rätta.
Ordningen måste vara sån. Jag tycker så det, beslutet är inte fel, alltså, liksom, eller effekten är inte fel. Men jag tycker inte att det är upp till centralbanken att ta de hänsynen. Och jag tror att det är en stor risk till exempel nu inom ECB när Christine Lagarde då, som är den nya chefen som är då för detta finansminister, när hon säger att nu ska de vända på alla stenar för att se hur ECB ska hantera sin roll framöver. Då tror jag att risken är att de kommer bort bland alla de där stenarna. Ja. Det är min oro.
Ja, jag håller inte med här riktigt tror jag.
Underbart.
Härligt med lite oenighet. Ja. Alltså jag förstår problematiken. Det finns ju såklart någon slags demokratiskt legitimitetsproblem i det här. Att man, hur mycket ska oberoende centralbanker få hålla på med egentligen? Samtidigt måste man komma ihåg bakgrunden till oberoende centralbank överhuvudtaget är ju just att politikerna inte lyckades med det som vi förstod var det bästa för samhället. Och då, vi lägger över de här räntepolitiken och hur man styr ekonomierna till centralbankerna för att politikerna är för populistiska. Och man kan ju då faktiskt samma parallell till nuläget och klimatpolitiken ju, som är bedrövlig från politiskt håll. Den är otillräcklig, det talar liksom all forskning för. Och är då inte frågan så angelägen och viktig så att man måste
så
lyfta
de ska
bort
i egna händer.
Ansvaret från politikerna? Jag tror det blir komplicerat att med nuvarande att baka in det i penningpolitiken så som det ser ut idag. Men jag tycker man kan fundera på om inte centralbanker ska ha något mål vid sidan av som innebär att liksom stötta den omställning som måste ske.
Ja, men då måste,
och det är lite det som också Christine Lagarde har varit inne på, som ännu är oklart specifikt hur det ska se ut och sådär, men jag tycker det måste prövas och utredas ordentligt åtminstone.
Nej, jag tror att det är farligt att ge för mycket makt till tjänstemän. De är helt enkelt inte demokratiskt valda och därför ska de inte ha den makten. Utan den makten ska komma från folket och tyvärr så har vi de politiker vi förtjänar. Och jag tror att sannolikheten för att politikerna gör ännu mindre, den ökar om det är någon annan som tar på sig ansvaret. Så att bara fram med det, det är deras fel. Nu måste de måste agera, och det finns forskning och det finns annat som visar hur det här bör hanteras. Och risken är som sagt att de sitter på sina händer då, om det är så att någon annan tar ansvaret. Jag tycker centralbankerna ska sluta curla politikerna, de måste liksom steppa upp.
Bra! Ord och inga visor, underbart. Vi ska runda av detta med väldigt kort bara veckans viktigaste, vad man inte får missa den allra närmaste tiden. Johanna, vad kommer du verkligen hålla ögonen på?
Ja, apropå det här då, och så har ju ECB faktiskt möte då torsdagen den 23 januari, och då tror man även att de kanske börjar prata lite om, nu, än så länge så har det ju varit ganska tyst, eller till och med har Christine Lagarde bett ECB att vara tysta kring det här med den här utvärderingen. Men kanske säger hon någonting imorgon då.
Ja, just det. För något penningpolitiskt väntar vi oss knappast från
det. Nej, precis. Nej.
Andreas, vad kommer du inte missa?
Nej, men det är ju absolut ECB också. Och då, även om man förmodligen inte kommer få så mycket signaler kring den här översynen, just för att jag antar att de kommer vilja hålla liksom alla dörrar öppna för hur det ska utformas. Liksom. Men annars så är det ju svensk arbetslöshet.
Också imorgon, torsdag 23.
Ja, precis. Vi kommer också få inköpschefsindex, alltså ytterligare lite konjunktursignaler, vilket ju känns viktigt också i det här skedet.
Ja. Knyter an till båda saker, eller mycket vi har pratat om här. Ja, bra. Och makrådet är tillbaka om 2 veckor. Vad blir det då för datum? Det är lurigt med januari. Det blir 9 dagar plus 5 dagar. Det blir den 5 februari. Till dess får ni hålla till godet med andra poddar från Dagens Industri, som exempelvis Digitalpodden, Analyspodden med mera. Men nu sätter vi punkt. Stort tack Johanna, stort tack Andreas, stort tack alla ni som har lyssnat. Hej hej!
Hej.
Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.